Vi ber en bön. Gud, tack för att vi får mötas till gudstjänst. Tack för att vi får ta in evangeliet i våra liv. Vi ber nu att du öppnar våra hjärtan så att vi kan ta emot ditt levande ord. Amen. Det är alltid en glädje att få möta er i EFS-kyrkan och predika evangelium för er. Tack för inbjudan. Extra roligt att ha med sig bibellinjen idag också. De har ju faktiskt varit här hela helgen, eller sen igår, sovit på golvet här nere. Sen vill jag också passa på att tacka er för att ni tar hand om, ni har ju två stycken som går teamlinjen, Sara och Maria. Nu sprang de kanske ner båda två, tror jag, men jag har förstått att ni är snälla med dem. Det är bra, fortsätt med det. De verkar trivas jättebra med sin praktik här. Vi lyssnade till en text alldeles för en stund sedan. Du kan få ta nästa bild där. Ifrån Markus 3. En text som kan upplevas märklig och svårbegriplig. Jesus svarade dem: vem är min mor och mina bröder? Han såg på dem som satt runt omkring honom och sa: det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror, syster och mor. Jesus provocerar verkligen här. Han spetsar till det. Och det här var ganska typiskt, en typisk judisk pedagogik, att spetsa till saker. Han vill få oss att tänka till. Det kan ju tyckas som att Jesus inte alls bryr sig om sin familj. Men det finns gott om andra bibeltexter som visar att Jesus hade en genuin omsorg om sin familj. Men här vill han liksom komma åt någonting annat. Han vill visa att det inte endast är familjeband som förenar människor. Det finns fler band som håller samman människor. I någon mening så är vi ju alla människor på jorden syskon och hör ihop och är faktiskt beroende av varann. Sen så har ju ni nu en serie här när ni predikar om församlingen. Och församlingen, tänkte jag, det här uttrycket: han såg på dem som satt runt omkring honom. Jag har sugit på de där orden lite grann. Jag tycker det skulle faktiskt kunna fungera som ett sätt att beskriva församlingen. De som satt runt omkring honom. De som närmat sig Jesus. En grupp människor som närmar sig Jesus och därigenom också kommer närmare varandra. Och upptäcker varandra och upptäcker att man hör ihop. Tidigt i den första kristna församlingen så kom man att se på varandra som syskon. Som systrar och bröder. Och man började tilltala varandra så. Som systrar och bröder. Detta utifrån att man hade tagit emot Jesus Kristus och den gåva som Jesus skänker. Och så hade man blivit Guds barn. Man har fått Gud till sin far. Men som en följd av det så hade man ju också fått syskon. Man såg på varandra som systrar och bröder. Och det där är ju egentligen något väldigt utmanande. Att tala om församlingen så som Guds barn. Som en gemenskap som är likt en familj. Men utifrån evangeliet så är det aldrig en sluten familj, en sluten gemenskap. Utan det är en gemenskap som är kallad att vara öppen. Därför att erbjudandet att få vara Guds barn är ju någonting som gäller varje människa. Guds längtan och tanke är ju att varje människa ska få vara hans barn. Det är egentligen varje människas bestämmelse. Det är Guds tanke. Så varje människa får vara ett Guds barn. Hon får ta emot den gåvan, den nåden i Jesus om hon vill. syskon, systrar och bröder. Det kanske inte verkar så dramatiskt, men det skulle visa sig att denna syn på varandra skulle komma att utmana och förändra rådande samhällsstrukturer. Och vi ska se hur detta blir tydligt idag i en av Bibelns mindre kända böcker, Paulus brev till Filemon. En kort text som ryms på ett enda uppslag om du slår upp Bibeln. En text som skrevs någon gång kring år 60. Någonting om bakgrunden till det här brevet. Filemon, han bodde i staden Kolossai. Han var rik. Han hade ett stort hus, berättas det om. Ett hus där han välkomnade församlingen. De ofta samlades och hade gudstjänster där. Sen hade han en slav som hette Onesimos. Slavar för övrigt var ju någonting som var väldigt vanligt på den här tiden i Romarriket. Man tror att det kan ha varit ända upp till en tredjedel av alla människor som var slavar. Så att det här var ju något som var inbyggt i hela samhällsstrukturen. En del slavar levde under fruktansvärda förhållanden, men andra slavar hade det förhållandevis bra. Så att det är en ganska komplicerad bild när det gäller slaveriet. Hur som helst, slaven Onesimus då, han trivdes tydligen inte bara bra hos Filemon. Någonting, vi vet inte varför, men någonting får honom att en dag bestämma sig för att rymma ifrån Filemon. Så han ger sig av därifrån och han lyckas ta sig ända till Rom. Och där söker han upp eller får tag i aposteln Paulus som just då är fängslad i Rom. Och återigen, vi vet inte hur det där gick till. Vi vet bara att det hände. De träffas. Och det där mötet leder till att när Paulus berättar för Onesimus om evangeliet, så tar han emot detta och han blir kristen. Han låter döpa sig. Sannolikt hade han ju hört talas om Jesus tidigare hemma hos Filemon. Men nu var det som att det landade i djupet av hans hjärta när han fick lyssna till Paulus i Rom. Men nu är det ju så att Onesimus har hamnat i en väldigt krånglig situation. Därför han har flytt ifrån sin husbonde. Och enligt romersk lag så har då slavägaren rätt att, om nu slaven kommer hem, så har slavägaren rätt att sätta honom på svältkost eller piska honom. Eller till och med att avrätta honom som straff. Så att vi kan ju ana att Onesimus är ganska rädd här och osäker och funderar vart ska det här ta vägen. Och i det här läget så agerar Paulus då och han skriver Filemon brevet. Så om vi tar nästa bild där då. Så låt oss titta lite grann tillsammans på det här brevet. Efter då brevets inledande hälsning så tar Paulus tag i brevets huvudärende. Och så skriver han till Filemon. Jag vädjar för Onesimus, mitt barn, som jag fött i min fångenskap. Honom som du inte hade någon nytta av förut, men som nu är till nytta både för dig och för mig. När jag skickar tillbaka honom till dig är det som om det vore en del av mig själv. Det här märkliga uttrycket, mitt barn som jag har fött i min fångenskap, det är sannolikt en omskrivning för att Onesimus har blivit kristen, blivit född på nytt och låtit döpa sig till Kristus. Sen finns det ett ord som återkommer i det här brevet och det är ordet nytta. Att ha nytta av på olika sätt. Och det här är en ordlek från Paulus sida, därför Onesimus betyder just den nytta. Den nyttige. Och så det där tar Paulus tag i och han vrider och vänder på det där Det kan ni titta på någon gång, får ni se hur det där ordet återvänder i texten gång på gång. Så fortsätter han. Det goda du gör ska inte ske av tvång utan av fri vilja. Kanske fick du vara utan honom en tid just för att få honom tillbaka för alltid. Inte längre som en slav utan som något mer än en slav. En kär broder. Det är han i högsta grad för mig. Hur mycket mer ska han då inte vara det för dig? Paulus manar till Filemons goda vilja. Det goda du gör ska inte ske av tvång utan av fri vilja. Han vill att Filemon själv på något sätt i sitt hjärta ska finna den där kärleken till Onesimus och förbarmas över honom. Och sen finns det här nyckeluttrycket i brevet, i det som jag har gjort fetstilt här. En slav, få tillbaka honom för alltid, inte längre som en slav utan som något mer än en slav, en kär broder. En kär broder. Jag tror vi har lite svårt när vi läser en sån här text att förstå hur otroligt radikalt det här måste ha upplevts på den här tiden. Därför synen på slavar, det var ju att slavar var en ägodel. Någonting man förfogade över som man kunde göra vad man vill med. Som man kunde sälja när man ville. Och Paulus säger till Filemon att han ska se på Onesimus som en kär broder. Det är omvälvande. Det är otroligt välvande. En kär broder. De hamnar på samma plan. De har samma människovärde. De är syskon i tron. Nu är både Filemon och Onesimus med i Guds församling. Och den här människosynen är ju ett frö till en förvandling av samhället inifrån. En slags envis utmaning att se på varandra på ett nytt sätt. En kär broder. Om vi fortsätter. Så fortsätter Paulus så här. Om du betraktar mig som din vän, ta då emot honom som om det vore jag. Har han vållat dig skada eller är han skyldig dig något, så sätt upp det på min räkning. Jag, Paulus, skriver här med egen hand, jag ska betala. Och jag vill inte säga vad du är skyldig mig, dig själv. Ja, min broder, låt mig nu få nytta av dig som medkristen. För Kristi skull gör mig lättad och glad. Jag skriver detta i förlitan på att du kommer att lyda. Och jag vet att du ska göra ännu mer än jag ber om. Jag ska betala, säger Paulus. Vi vet inte vad som ligger bakom här. Vi vet inte vad som har hänt. Men kanske är det så att Onesimus på något sätt har misskött sig. Kanske är det så att han har stulit ifrån Filemon. I samband med att han rymmer. Vi vet inte det. Men när Paulus säger, har han vållat dig skada eller är han skyldig dig något, så sätt upp det på min räkning. Alltså det här är ju fantastiskt. Alltså det, Paulus omsorg om den här slaven, det visar sig att det inte bara vackra ord. Utan nu visar han är beredd att uppoffra sig. Han är beredd att betala. Det som behövs för att Onesimus ska få komma tillbaka. Häng kvar i förra bilden ett tag till. Så säger han också så här. För Kristi skull gör mig lättad och glad. Det är lite intressant. Alltså han hänvisar till Kristus. Och Kristi exempel. För Kristi skull. Det är som att han vill säga. Filemon, tänk efter. Hur skulle Kristus ha gjort? Och vad har Kristus? Han har ju redan älskat. Han har ju redan offrat sig. Han har ju dött på korset. För alla slavägare och alla slavar. även Filemon och Onesimus. Och det bör få Filemon att fundera. Och så säger han, jag skriver detta i förlitan på att du kommer att lyda. Och jag vet att du ska göra ännu mer än jag ber om. Det där kittlar ju tanken. Vad menar Paulus när han säger ännu mer än jag ber om? Ja, vi vet inte. Men kanske är det så att det här finns någon slags riktig förhoppning om att Filemon inte enbart ska ta emot Onesimus, så att säga upprätta honom som slav igen i huset, utan kanske även befria honom från slaveriet. Att göra ännu mer utifrån synen att han nu är en kär broder. Att han kanske till och med skulle kunna bli fri från sitt slaveri. Men det här vet vi inte riktigt hur Paulus tänker. Men en spännande tanke. Nu kan vi ta nästa bild. Vad hände med Onesimus? Vad hände? Ja, vi vet ju inte det. Alltså utifrån bibeltexterna. Berättelsen tar liksom slut med den här vädjan från Paulus. Men det finns en tradition som man diskuterar hur sann den kan vara historisk. Det finns lite olika uppfattningar. Men den kan vara spännande att ändå lyssna till. Enligt en tradition som har levt vidare i kyrkan så blev Onesimus fri. Han blev efterhand fri från slaveriet. Och dessutom blev han en andlig ledare. Och efterhand fick han förtroendet att vara biskop i Efesus. Och om det är sant, då kan det vara lite lättare att förstå också att det här brevet hamnade i Nya testamentet som handlar om den här slaven. Så kanske var det så. Hur som helst, hur det än är med det, så tycker jag att det är så vackert att en av Bibelns 66 böcker behandlar en utsatt och utnyttjad människas situation. Att det är som att det blir en spotlight som lyser på en av alla dessa tusentals slavar i romarriket. Och så får vi se hur evangeliet och Guds omsorg på något sätt drabbar den här människan. Genom den här vädjan från Paulus. Och nu skulle jag vilja att ni, en minut ungefär, att vi stannar här och så funderar ni lite grann. Vad tänker ni när ni nu har lyssnat till den här berättelsen om Filemon och Onesimus? Finns det någon slags utmaning också som vi kan ta med oss in i vårt samhälle, in i vår församling, våra sammanhang? Vad tänker ni på när ni funderar på Filemon-brevet och vår tid och situation? Ni kan få småprata lite med varandra en minut. Varsågoda. Ja. Jag blir nyfiken på vad ni säger och tänker, men jag ska förbli nyfiken. Men det där blir dagens boktips. Läs Filemonbrevet. Det är faktiskt en av Bibelns allra kortaste böcker. Det är frågan om det inte är den kortaste. Så jag tror att den hinner vi alla läsa. Läs den, fundera lite grann kring vad den kan säga till oss. Syskon i tron. Man väljer ju inte sina jordiska syskon. Jag har en syster. Hon heter Lena. Hon bor utanför London och håller på att hoppa fallskärm stup i kvarten. Någonting som jag helst undviker. Men jag och min syster Lena, vi tycker om varann. Vi har en god relation med varann. Men det händer ju att vi blir lite osams. Det händer. Men på något sätt så landar jag ju alltid i det. Liksom att, ja, men syrran är ju alltid syrran, va? Jag kommer ju inte ifrån det. Att på något sätt så måste jag ju försöka ha någon hyfsad relation till syrran. Vi hör ju ihop. Vi kommer inte ifrån det. Det finns ett speciellt band. En slags syskonband mellan mig och min syster. När det gäller syskon då, i tron, i Guds församling, så är det ju så att vi väljer Kristus. Och sen på köpet så får man ju syskon. Det är ju så. Men man väljer ju inte dem. Utan man får ju en massa syskon på köpet. Syskon i tron. Och många av de där syskonen, de är alldeles underbara. Men inte alla. Och det där är ju en utmaning för oss, va? Med mänskliga relationer. Och jag tänker mig att församlingen, det är syskon som försöker samsas. Syskon som försöker samsas. Tänk er hur det var i den första kristna församlingen. Det är plötsligt människor som upptäcker Jesus, säger ja till Jesus. Och då upptäcker de att oj då, det finns andra som har gjort samma sak. Och så hör vi ihop och så ska vi försöka vara gemenskap, församling tillsammans. Och det var gamla och unga i de första församlingarna. Det var rika och fattiga, människor från olika samhällsskikt. Det var slavar och slavägare. Det var prostituerade. Och det var sådana som hade utnyttjat prostituerade. Som plötsligt är i samma församling. Och mycket att hantera. Det är gamla maktkamper. Gamla konflikter som har funnits i samhällen och i olika situationer. Som plötsligt liksom finns i församlingen. Och så ska man vara syskon. Som försöker samsas. Spännande utmaning. Och när man läser Nya testamentet så märker man att det var inte enkelt. Det var inte alls oproblematiskt. Och Paulus undervisning är ju väldigt mycket en undervisning in i olika relationsproblem. När han skriver breven så är det ofta på förekommen anledning. Men jag fascineras över hur positiv och hoppfull Paulus är. När det gäller tron på att Gud kan hjälpa oss med våra relationer. Hjälpa oss att samsas. Ta till exempel den här texten som vi hörde läsas förut från Romarbrevet 12. Där uppmuntrar han till uppriktighet, godhet, syskonkärlek, tillgivenhet, ömsesidig aktning, iver, hjälpsamhet, gästfrihet och ödmjukhet i mötet med varje människa. Och han verkar ha en stor tro på att Gud vill hjälpa oss med detta. Att evangeliet som handlar om försoning, om kärlek, kan verkligen hjälpa oss att faktiskt också samsas och att älska varandra i församlingen med alla våra olikheter. Men sen gillar jag Paulus. Jag vet inte hur han tänkte när han skrev de här förmaningarna. Men jag tänker mig att när han sitter där och är positiv och fylld av tro och uppmuntrar dem till allt det här fina, alla de här vackra relationsorden, så är det som att han till slut så landar han i verkligheten. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Är det inte skönt? Det är som att Paulus inser, jag vet ju, det kommer ju inte att gå hela vägen. De kommer inte kunna hålla sams alltid. Och är det inte en skön formulering? Håll fred med alla människor. Snacka om att vara ha ett positivt anslag, va? Försök ha fred med alla människor. Men sen vänder han så långt det är möjligt och kommer an på er. Och vi känner alla igen oss där, eller hur? Så långt det är möjligt. Det är inte alltid möjligt. Men det Paulus uppmuntrar till är någon slags envis strävan efter att bygga en så god gemenskap som bara absolut går. Så församlingen, det är syskon som med Guds hjälp försöker samsas. Som ibland lyckas, men som ibland misslyckas. En kollega till mig, hon brukade säga så här om relationer. Relationer, sa hon, det vackraste, det svåraste. Relationer, det vackraste, det svåraste. Och jag tycker det är så bra, det är liksom verkligen precis så det är. Det finns inget som är så vackert i livet som relationer. Men jag tror inte det finns någonting heller som är så svårt. Och vi får nog kapitulera inför att ibland så kommer vi att misslyckas. Och då får vi ju möjligheten att be varandra om förlåtelse. Och börja om i vår strävan. Syskon som försöker samsas. Vi kan väl försöka i alla fall. Okej? Okay. Vi får se med Guds hjälp hur långt det håller. Ja. Om vi till sist landar igen i evangelietexten där vi började, den här märkliga texten. Jesus såg på dem som satt runt omkring honom och sa: "Det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor." Han såg på dem som satt runt omkring honom. De som satt runt omkring honom. Guds församling är alla de människor som följer sin längtan och samlas kring Jesus och gör honom till livets centrum. De som satt runt omkring. Låt oss be. Ja, Gud, vi tackar dig för ditt ord som är hoppfullt. Och som ger oss tro på att det kan ske under i våra relationer. Framförallt i vår relation med dig, men också i vår relation med varandra. Och här vi ber om försoning. Vi ber om att vi ska kunna hålla sams, att vi ska kunna förlåta varann. Hitta vägar framåt, även när relationer kan kännas djupfrysta och svåra. Vi ber verkligen om goda relationer, Herre, där du får vara i centrum. Men så ber jag också, Herre, om nåden att på något sätt när det kraschar, när det inte orkar hela vägen, att då på något sätt ändå, ja, inte helt tappa modet utan fortsätta att med din hjälp ändå gå så pass långt som vi kan komma i våra relationer. Herre, jag ber om din välsignelse över den här församlingen, över den gemenskap som byggs här, just i den här kyrkan och i de här miljöerna. Jag ber om att du ska låta din ande komma med den där kärleken och påminna oss om att vi är syskon, att vi hör ihop därför att vi är Guds barn. Herre, vi ber om det i Jesu namn. Amen.